Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Sverige tar ledningen med 3 mål mot 2 i den 91:a minuten.
Ödegård med hörnan. In i kalabaliken framför.
Och där nickas bollen. Har ni sett i mål för Norge som gör 3-3 i den 96:e minuten.
Efter 2 oavgjorda möten mellan Norge och Sverige i det pågående EM-kvalet så lever kampen om att bli tvåa bakom Spanien i tabelltoppen i allra högsta grad. För våra nordiska grannar skulle en EM-biljett betyda det första mästerskapet på 20 år. Och med Lars Lagerbäck bakom rodret och 2 supertalanger som börjat göra väsen av sig på högsta nivå så är det inte konstigt att optimismen växer västerut. I dagens podd träffar vi Erik Torstvedt, norsk målvaktslegendar med förflutet i norska landslaget i Göteborg och inte minst Tottenham. Nu jobbar han som expert i norska TV2 och även om han är optimist när det gäller Norges kvalchanser så tror han att Sverige blir för starka i kampen om andra platsen. Men han är oerhört nöjd med rekryteringen av en svensk förbundskapten och hade gärna sett att han fortsatte även efter EM 2020.
Jag älskar den mannen. Jag tror det var en superansättelse för Norge att få tag i.
Och vi pratar naturligtvis om Norges nya gyllene generation, där även Torstvedts son Christian ingår, men där framförallt Martin Ødegaard och nya stjärnskottet Erling Haaland står ut som 2 blivande storstjärnor. Något som Norge saknat länge, men Torstvedt är lika imponerad av Sveriges stora framtidsnamn, Alexander Isak.
När han kom in på Ullevål i matchen mellan Norge och Sverige så var det bara så att wow, det förundrar mig faktiskt lite att Dortmund sent han går, för han tror att blir en kanonspelare.
Dock är Torstvedt, som ju precis som alla norrmän följer Premier League slaviskt, inte lika optimistisk vad det gäller landsmannen Ole Gunnar Solskjærs framtid som tränare i Manchester United.
Utifrån det han har presterat, hans CV, Cardiff, Molde, så är ju det nog till att få Man United-jobben. Men det kommer ju sannsynligast ändå upp med att han får sparken. Men det ser ju nästan alla.
Utöver detta pratar vi om målvakternas låga status i fotbollsvärlden, om hans år i Blåvitt och om den tuffa starten i Tottenhams mål. Och så blir det en och annan rövarhistoria från tiden i England, varav en innehåller Paul Gascoigne och en struts. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta.
Ålder?
56, må jag faktiskt tänka mig lite om, men det är 56.
Bor?
Bor i Bærum utför Oslo.
Familj?
Ja, jag har 4 ungar plus ett bonusbarn som är 5 barn och jag har haft ett par koner i tillägg.
Utbildning?
Det är tynt. Vidaregående skola, 12 års skolegång.
Lön?
Ja.
Bil?
Min kone maser fælt om at man må bytte ut. Jeg kjører en gammel diesel Audi Q5, og det er veldig upopulært med dieselbiler i Norge for tiden.
Hva har du for hobby?
Vin.
Hvilket språk prater du?
Engelsk og tysk.
Hvem er for deg verdens beste fotballspiller?
Messi.
Hva uppskattar du mest hos en bra spelare?
Jeg må si at jeg setter pris på ikke nødvendigvis de som er de fotballmessig beste, men de som har et eller annet sånt. Hvis for eksempel en spiller blir sparket ned av en annen fyr ganske stygt da, så stiller han opp på TV etterpå og sier at ja, men det går bra, jeg kjenner han, han er en good guy, han er ikke sånn som person. Altså da tenker jeg, wow, altså når de viser en eller annen personlighet da, som er noe annet, noe mer i tillegg til det å være en god fotballspiller, det synes jeg er bra. Og så synes jeg det er fint at de som tross alt er de beste på en fotballbane, keeperne, blir løftet litt mer fram. Det er 1000 kunstnere som de andre egentlig ikke kommer i nærheten av.
Vilket är ditt favoritlag?
Tottenham.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
Det är att spela i VM i 1994 och det är att vinna FA-cupen med Tottenham i 1991.
Vilket är det finaste pris du vunnit som fotbollsspelare?
FA Cup Winners Medal.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Det var ju ett sabla gott spörsmål då. Jo, jag ville infört rött kort för det som nu kallas professional foul och hörs väldigt fint och positivt ut. Men visst en spelare går förbi dig, om det så är mitt ut på banan och du kyniskt bara klippar ner, så menar jag, då skulle du bli utvist.
Vem är den bästa du har spelat med eller emot?
Spelat mot är bästa Maradona. Och med, ja, då står det väl mellan sån Gass eller Klinsmann eller Gerliniker eller något sånt. Men bara för att lyfta fram en man som sliter bitligt så är Gassa då.
Kollar du ibland på YouTube på dina gamla räddningar för att bli på gott humör?
Nej, det gör jag faktiskt inte alltså. Men man hade sån, jag tror det var sån 25-årsjubileum sedan vi vann FA-cupen med Tottenham då. Då var det någon som sände mig såna länkar på någon matcher och sånt. Och då satte jag mig ner och så match. Och det var faktiskt bättre än jag trodde det skulle vara. För jag är väldigt lite sån, allt var bättre för. Jag menar allt har en naturlig utveckling och de som spelar idag är mycket bättre än det vi var. Både ute på banan och keeperne. Keeperne idag är bättre än jag var. Och det ville vara väldigt unaturligt hvis det inte var sån. Men kvaliteten var faktiskt lite bättre än det jag trodde han var. Men det är klart, dagens moderna lag, Manchester City idag, hade plockat Tottenham från 1991 så fullständigt ifrån varandra.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik?
Norsk språk.
Vad gör dig rädd?
Höjder.
När var du lycklig senast?
Igår, då var det Europa-liga och då avslutade vi med något som heter målshow och då lager vi mycket rör och lager sådana listor och finner rara folk på läktaren och bara lager töjs och tull. Och det var faktiskt väldigt morsomt och så fick jag avsluta allt med min favoritvits genom alla tider. Ska jag ta den nu?
Ja, ta den.
För att Manchester United var nöjd att spela på kunstgräs igår och då har jag en, för att vara lite aktuell då, en kunstgräsvits. Kunstgräs på engelska heter ju AstroTurf, så det är en amerikansk fotbollsspelare som blir spurt, what do you prefer, grass or AstroTurf? Och så svarar han, I don't know, I've never smoked AstroTurf.
Härlig. När grät du senast?
Det husker jeg ikke, men jeg begynner å bli såpass gammel at jeg griner ikke av ting som er veldig trist, men jeg griner av ting som er veldig bra. Når noen lykkes med et eller annet, eller når noe er fantastisk, eller en prestasjon som er stor, da blir jeg rørt.
Utenfor Ødegård så peker det først i kjent, Ødegård skjuter i mål! Martin Ødegård, 1-0, Real Sociedad.
Välförtjänt av en av matchens stora förgrundsfigurer så här långt, Ödegård.
Det tog några år, men den här hösten har supertalangen Martin Ødegaard börjat visa upp ett spel som lever upp till alla förhoppningar som skapades kring honom när han som 15-åring debuterade i det norska A-landslaget. Som om det inte vore nog så har ytterligare en norsk supertalang, Erling Braut Haaland, presenterat sig på den stora scenen med bland annat en hattrick i Champions League för sin klubb Red Bull Salzburg. Jag undrar såklart hur Norge helt plötsligt har börjat producera toppspelare igen.
Vi träffas ju här i Oslo och ganska snart ska ju EM-kvalet avgöras mellan Norge och Sverige där bägge har chansen, Rumänien är med. Så, vad känner du när, efter med tanke på att Norge dominerade mot Sverige senast?
Ja, men Sverige är nog ett lite bättre fotbollslag än Norge. Det är ju inte länge sedan de var i kvartfinalen i VM. Men det är kul att Norge har grejt att bli bättre och framtiden ser väldigt lys ut för man har Man har alltid sagt ja, men man har så mange gode talenter på plass, og, men alle lag har det, alle land har det, og de har til og med hatt bedre talenter enn oss. Men akkurat nå så har jeg veldig, veldig tro på at Norge skal få fram en generasjon nå. Men de greier ikke å kvalifisere seg gjennom denne gruppen da, men kanskje den Nations League-slutspillet som Norge skal være med.
Så du tror ikke at...
Nei, jeg tror ikke Norge greier det. Det tror jeg ikke.
Spanien venter nå hjemme og sen Rumänien borta.
Ja, men jeg tror nok Sverige tar den greia der altså.
Vad baserar du det på?
Poäng, antal poäng i gruppen nå. Sverige har ju en fördel. De är tack föran oss och det tror inte de är för sig.
Om du ser på de unga, för det är ju många i Sverige som är imponerade av dels Ødegaard som ju spelar med Alexander Isak i Real Sociedad, men ju även Haaland som klivit fram här och gjort mål och så. Vad är det som är speciellt med de här talangerna?
Ja, det Norge har veldig sjelden hatt verdensklassespillere, og Martin Ødegaard, han debuterte det på det norske A-landslaget når han var 15 år, og det helt sjukt, og du blir jo helt fanget av noe sånt, du synes det så kult, og så glemte vi kanskje at han egentlig, hvor ung han da var, og han en kunstgressspiller, han vokst opp på AstroTurf, jeg håper ikke han har røykt det, men han har vokst opp på det, og når han da drar til Spania og skal begynne å spille på B-laget til Real Madrid, så trenger han tid å justere seg. Og plutselig har han også fått masse mer muskler, og han er 20 år. Tenk hvor mye glede vi kommer til å få av han i 15 år fremover. Og Alexander Isak, må jeg si, jeg ser jo at han stort sett starter på benken i Sociedad, men han er bra, altså. Når han kom inn på Ullevål i matchen mellom Norge og Sverige, så var det bare sånn, wow, og han startet ikke engang for Sverige. Han er veldig bra. Det forundrer meg faktisk litt at Dortmund sendte han av gårde, for han tror jeg blir en kanonspiller. Altså.
Er det en diskussion i Norge det her med at unge talanger kommer upp på AstroTurf eller då konstgräs og at de får svårare ut i Europa? Den diskussionen finns mycket i Sverige.
Ja da, det er helt definitivt sånn. Men det er klart at vi har jo plutselig fått masse fotballbaner rundt omkring da, og vi tenker kanskje at i Spania og Italia og sånne ting så er det jo fotballbaner overalt, og det er ikke sant. Jeg tror til og med vi har mer fotballbaner i Norge og Sverige. Jeg har tilbrakt nesten alle mine sommersemester med min sønn og kjørt rundt og prøvd å lete etter fotballbaner i Spania og Italia og klatre over noen gjerder og komme seg inn et sted. Så det er bra at vi har hatt den eksplosjonen, i hvert fall i Norge, at vi har kunstgressbaner overalt. Det er bra, for da er det lett å holde deg i gang og trene masse. Men du må betale en pris altså, når du skal over på naturgress.
Du har ju en son, Christian, som just debuterade i U21-landslaget nu i höst, spelade U20-VM. Hur svårt är det att vara pappa till en så lovande spelare?
Nej, det syns jag har varit helt okej. Jag har prövat att vara en sån pappa som pusher akkurat nok. Av det måste du ta ett steg tillbaka och att de måste finna ut av det själv. Hvis inte motivationen kommer innanifrån dig själv så är du chanslös. Du må som pappa inte vara en som tar 100% ansvar. Du må overlate noe til kidden selv. Da. Men han er litt kul fordi at han har slitt. Han er ikke en sånn superstjerne som har bare glidt gjennom og alt har... Han har ikke vært en Ødegaard eller Alexander Isak. Han har hatt det tøft. Han ble vraket i Stabæk. Han skulle på college i USA. Så tok jeg en siste telefon til en gammel kompis av meg som var trener i Viking. Kan du se på han i 3 dager? Jeg hadde aldri hørt om han, så jeg sendte han bort, og så synes jeg var bra nok da, og så tok jeg den, og så siden har det gått kjempefint. Så marginene er jo så små, for at han bare skulle vært av gårde og fått en mye bedre utdannelse enn faren, i hvert fall.
Men er det svårt liksom å styre dem rett, og jeg mener, er man din son, så blir det jo lett rubriker så at det var når han hadde uttalat sig om lite lagkamrater i U20-VM, så fick du ta ett samtal med honom och så.
Jo, men det är bara en sån naturlig grej. Han är en bra fyr och han är inte keeper då. Det är klart att för Kasper Schmeichel för exempel så nok. Och jag är så imponerad över han syns inte jättegod i mål. Och i förhållande till detta med utveckling som jag sa, Kasper Schmeichel är sannolikt bättre än det Peter Schmeichel var. Alltså det är han. För att men Peter Schmeichel var en fantastisk keeper, men utviklingen gjør at Kasper sannsynligvis er bedre, og jeg synes det er stas å ha en sønn som gjør det bra. Han spilte jo spiss sammen med Braut Haaland, som nå spiller på Salzburg. Når de vant 12-0 mot Honduras i U20-VM, og som jeg sier til min sønn, hvordan kan du spille en spiss forvalg i en match som dere vinner 12-0 uten å score ett eneste mål? Jo, men Haaland skårar 9. Det var inte så lätt för alla andra att komma till då.
Nej, Haaland tog allt.
Ja.
Det är ju en svensk förbundskapten, Lars Lagerbäck. Vad är din bild av det jobb han har gjort med ett landslag?
Jag älskar den mannen. Jag syns han är fotbollfaglig väldigt stark. Han är ju lite sär, för han vet akkurat hur han vill ha det. Han viker inte i forhold till de tingene. Så det är lite sån problematisk, för han är, han har sitt gäng då. När han kom till Norge så brukte han extremt många spelare. Han prövde väldigt många, han syns det var många som var omtrent lika gode, och så valde han ut den de han ville bruka. Och hvis du då inte inne där, så är det väldigt väldigt vanskligt att komma in senare då. Så det är, men han är som person, han har humor. Han är ju lite tråkig, men samtidigt är han lite kul också då. Så jag liker han väldigt väldigt gott då. Jag tror det var en superansättelse för Norge att få tag i
han. Han säger ju själv att han ska sluta till sommaren. Tycker du det är rätt att han lämnar över?
Ja, men nu kanske det grejer övertar. Kanske ser han att nu kommer Ødegaard. Nu har med han och har med andra som kommer upp. Kanske. Alltså Hodgson är lite usikker på hur gammal Lagerbäck är nu egentligen.
Han är väl född 49 tror jag.
Ja. Så kan man övertala han att ta lite till. Jag är lite usikker på vem som ska ta över då. Nu är Åge Hareide plötsligt ledig. Men han har prövat sig i Norge tidigare utan att det gick så bra. Så det är ingen sån självfölj att han ska få den jobben. Men jag tror han har lust själv att ta en slags revansch för att det inte gick sist.
Men egentligen så hade du gärna sett att Lagerbäck hade kört.
Ja, ja, jag syns han är en virkelig bra tränare också.
Om man ser till spelet och liksom, ibland har det ju varit lite kritik att de här, de ledde ju mot Sverige 2-0, ledde mot Rumänien, tappar liksom det. Mm. Hur ser du på det?
Ja, men det är nog lite tillfälligt också då, något som frustrerar Lars väldigt tror jag. Så det är ju vara, alltså lite sån cynism har ju varit hans, alltså det kan ju han. Och det är rart att han inte grejde överföra till spelarna då. Men lite tillfälligt då som jag säger, och så har man ju trots allt inte världens bästa lag då. Man har någon bra, väldigt bra spelare, men så har man någon ganska stora hyllor och i laget vårt. Så att jag har tro på att man ska gärna komma till VM, och då är det ganska bra gjort med Norge alltså, genom Nations League då, det slutspelet där.
Om man tittar på att just ni inte har spelat något EM sedan 2000, du var med som ledare då kring landslaget, och innan var du med och spelade VM 92. Vad har det berott på att nästan då, det kommer ju vara 20 år om man tar sig till EM nästa sommar?
Jo, men detta var ju lite sån, alltså detta var ju Drillo som tog Norge till VM 94-98, så tog Nils Johan Sem som var hans assistent oss till VM i 2000, men då grejde ju, och jag var med länge för det. Jag var ju med när man kom sist i alla grupper i kvalikken. Så men så grejde ju Drillo att komma upp med en plan som inte var en god defensiv plan, för det har man alltid haft, men slapp sjelden in mye mål, men han hade en väldigt väldigt god offensiv plan. Men den gang så spelade ju Norge mot lyxusspelare, lyxspelare, alltså såna som inte orkar jobba hem, sant? De, och sån är det inte längre. Nu har andra lag tatt oss igen rent taktiskt i förhållande till det, vi hade en fördel, och så har ju den tekniska utvecklingen varit extrem. Alltså den tiki-takan som kom och som har blivit vidareutvecklad, spelarna idag har grejt att bli så goda att för exempel när man har spelat till tider mot Spanien och mot Tyskland, alltså man har varit så långt bak att det har varit sjukt att se på. Man har inte varit i närheten att få låna ballen en gång. Och det, då är det väldigt, alltså de andra har blivit så goda att det har blivit vanskeligt att konkurrera mot, och så må man ju komma upp med några nya ting då, andra grejer. Lars Lagerbäck har visat i Island att du kan ta någon som spelare för spelare är mycket dåligare och likväl grejer att laga ett lag som kan slå fra sig, men man missar det där grejen där undervejs.
Du var ju med i VM 94, stod i mål när Norge var med, och jag menar, ni vann ju en oavgjort en och förlorade mot Italien som ju gick till, ja, precis. De gick ju till VM-final, Dino Baggio. Hur var den upplevelsen när ni tog er till VM?
Ja, det var helt sjukt. Som jag sa, så hade jag varit med att komma sist i kvalika, och så kom det upp en ny generation då, med spelare med Leonardsen, Lars Bohin, hela den gängen där, som som plutselig trodde at ja, men det er jo sånn det skal være. Norge er jo bra. Det er klart vi skal være med i VM. Og for meg var det nok enda større da, for at jeg hadde vært med på den andre siden da, det som ikke var så bra. Så jeg, det tok... Sverige hadde jo et strålende mesterskap. Vi hadde da... Altså, vi havnet i en gruppe der alle lag fikk 4 poeng, og alle hadde lik målforskjell. Men det var 4-4, 3-3, 2-2 og 1-1. Og vi stod da på 1-1 og måtte reise hjem. Men jevnere går det jo ikke an å bli da. Så det er litt sånn klassisk norsk. Jeg var med faktisk i OL, eller OS, som dette Sverige da, i 1984. Og da, når vi hadde spilt ferdig, så var det bare sånn at ja, men nå må ikke Chile og Frankrike spille uavgjort. Hvis de gjør det, så må vi reise hjem. Og selvfølgelig, de spilte uavgjort. En liten digresjon, faktisk. Jeg vet ikke om du husker at det var en gruvelykke i Chile for noen år siden. Jo. Det var en haug med chilenske gruvearbeidere som ble stengt ned i gruven i over 100 dager, tror jeg. Og jeg fant ut at en av de spilte på OS-landslaget til Chile i 1984, så han spilte imot. Aha. Veldig bra på små ytter.
Ja, utroligt. Du jobbade ju sen som ledare i landslaget. Hur svårt var det att gå från att... Du hade ju ändå varit med i landslaget till att bli ledare.
Fra en match til en annen så skulle du gå fra å sitte med og spise med spillerne i restauranten til plutselig å sitte og spise med lederne. Men det var ok det altså. Jeg synes det var... jeg kom godt overens også med det. Det var en bra gjeng de som var ledere, så... Jeg rakk jo heller aldri da å savne på en måte å være en del av fotballen. Du fikk jo noe av det samme kicket da. Å være en del av den andre gjengen. Men det er klart, å se litt sånn på nært hold når ting begynner å gå dårlig, det er jo litt sånn når ting faller litt fra hverandre da. Når du har suksess, som Norge hadde på et tidspunkt, så er det helt ok i begynnelsen, da det er nok. Men etter en stund så kommer det en sånn greie om at, ja, men det er ikke nok at dere vinner kamper, dere må vinne på rett sett. Du må spille på en annen måte. Sant? Og det ble et problem i norsk fotball da.
Drill og fotbollen var ikke fin
nok. Nei, det var ikke fin nok. Og det er fair at folk har det synspunktet. Men det er klart at hvis spillerne for eksempel begynner å mene det samme, og du får ulike greier når de spiller på en måte på klubblaget, og så skal de reise på landslaget, og så skal de spille på et helt annet sett, så er det klart at det er en utfordring.
Om man tar det här att du även gick vidare och jobbade lite inom klubben. Du jobbar ju på Norska TV2 nu, men du jobbar ju som ledare i Viking. Så hur svårt var det?
Det var väldigt vanskligt. Det gjorde jag direkt från att sluta som fotbollsspelare. Och som fotbollsspelare är du ganska bortskämt. Okej, jag var en sån som alltid tränade ganska mycket och var dedikerad och stod på. Men du likväl, du håller ju på 12 timmar i dygnet. Men när du kommer som en ledare i en fotbollsklubb så är det ingen gränser för hur mycket du kan göra. Så, og jeg var som såkalt sportsdirektør, det var en stilling som var ganske ny, og ingen hadde definert den stillingen. Så det var ganske vanskelig å finne sin posisjon, synes jeg. Og jeg hoppet jo av etter bare ett år. Det gikk ikke superbra, og jeg synes det var ganske vanskelig. Det hadde kanskje vært lettere i dag hvor ting er mer innarbeid. Og jeg synes det er veldig viktig at klubber har den posisjonen. Da. Manchester United for eksempel har jo ikke det. Og det synes jeg er veldig rart da.
Varför hoppade du av redan efter ett år?
För att det var på den tiden att Rosenborg var väldigt dominerande i norsk fotboll. Och de var goda, de hade stora resurser. Och jag såg att det kommer att ta många år för mig kommer det komma i kapp med detta här. Och vi hade en väldigt bra tränare som har mycket bättre koll på fotboll än mig, men jeg var litt uenig. Han var dansk og ville spille litt mer sånn, på en måte som jeg følte at vi kanskje ikke hadde ressurser og spillermateriale til å gjøre det. Så, men det var min feil. Det var ingen andres feil. Men jeg tok konsekvensen av at det rett og slett ikke var så skøy. Altså. Jeg var nok, som jeg sier, det var et sjokk for meg å plutselig skulle begynne å jobbe som andre folk.
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Through the keeper's arms, a terrible mistake by Torsvet, and it's 2-0.
Well, that's a nightmare start for the Norwegian. That fell almost gently through his arms. So two goals in the space of a minute there for Nottingham Forest.
Det ni nyss hörde var hur det lät i Erik Torsvets debut mellan Tottenham stolpar. Då han släppte in ett löst skott från Nigel Clough i Nottingham. Då hade han precis flyttat från IFK Göteborg där han startat om karriären efter en tung tid i Tyskland. Men mardrömsdebuten till trots så gjorde Torsvets till slut över 170 matcher för Spurs och han har en FA-cup-titel på CV:t. Men man behöver inte höra så mycket av hans historia från den här tiden för att förstå att det hänt en hel del, både vad det gäller professionalism och pengar. Men även om dagens målvakter tjänar betydligt mer än vad han gjorde så tycker Torsvet att de borde tjäna betydligt bättre, i alla fall i relation till sina andra kollegor ute på planen.
Jag läste under VM i Frankrike i sommar att du även jobbat och hjälpt norska landslaget för damer, målvakten där tidigare.
Ja, nej, det var bara, jag bor ju i närheten av där hon spelade, så jag var bara inne på en träning och bidrog bittelitt. Men jag måste ju säga att jag jobbar ju på tv med fotboll, men jag måste ju inrömma att det är många som är mer fotbollintelligenta än mig då. Jag förstår ju fotboll, men andra har ett mycket bättre analytiskt blick. Så hvis jag skulle bidra till att bringa fotbollen framåt så måste det varit på målvaktssidan egentligen. Men det är en fantastisk position, och jag älskar att stå i mål. Du får vara både individuell idrottsutövare och lagidrottsutövare på samma tid. Och det är en, jag syns det är skoj att se sådana keeper som gör en bra räddning och jublar som att de skulle ha skårat då. För det betyder lika mycket. Hvis du gör en fantastisk räddning så betyder det lika mycket som en scoring i andra änden av banan då. Så jag...
Känner du att ni som yrkesgrupp får för lite uppmärksamhet?
Nej, men det är rara att de har fått för lite lön för exempel. Alltså keeper i Premier League har tjänat 70% av det de andra har gjort. Och det är ju väldigt rart. I Spanien för exempel var det ju ingen kultur för att bruka pengar på keeper länge. Så det har varit väldigt rart, för att det är klart, keepern må ju definieras som den viktigaste spelaren på laget. Ingen har väl en större påverkningskraft i förhållande till resultat än keepern. Så jag syns i alla fall grejt att jag fick dåligt betalt, men de nå bör få lite bättre.
För just det är ju svårt för att bli utlandsproff som man då, för det är ju lätt att, ja, antingen spelar man eller så hamnar man vid sidan.
Ja.
Det är ju inte som att man kanske kan vara forward och ytter och liknande. Ja, hur tufft är det för målvakt just att man ska välja rätt?
Som regel, hvis du för exempel ska dra utomlands så må du krus inte bara in och är liksom 100% första keeper. Du må ta en fight som regel. Och jag liker ju då när jag ser att keepere har ett gott förhållande och backar kvarandra upp då. Man har ju, nu är det en liten keeperkrangel i Tyskland för exempel med Manuel Neuer och Ter Stegen. Där Ter Stegen har varit ute och sagt att han förstår inte varför han inte spelar på det tyska landslaget. Det har gjort fullständigt tilta för Uli Hoeneß som har sagt att hvis inte han spelar så slutar man sända Bayern München spelare till landslaget. Det är ju helt sjukt att säga något sånt. Men jag älskar när de hade en god grejer, en god kemi internt i keepergrupper då. Vi jobbar ju gott samman. Och målvaktsträning har ju utvecklats enormt alltså. Och det är så att det skoj. Jag var ute och så på, det låg en YouTube-grej med Keylor Navas hvordan han trente. Jeg var helt sånn, wow, det var så sjukt kult å se da, hvordan de jobber da. Så det har tatt mange steg, og mange keepertrenere i dag er strålende bra.
Hvem er du imponerad av? Av dem som, du følger?
Som målvakt?
Ja.
Jeg synes jo Kjellan Navas liker jeg veldig godt. Jeg var jo lenge en Butland, Jack Butland, som nå sliter helt i Bonner Championship med Stoke for eksempel. Jeg følte, jeg liker sånne som er liksom, du ser jo raskt om de har god teknikk, og mange tenker sånn, teknikk? Hva er det for en keeper? Men på samme måte som en midtfeltspiller kan ha bra teknikk, så kan en målvakt ha det. Du ser liksom når han kaster seg, ligger med bra balans i lufta. Ja, hvorfor skal han det da? Jo, men da kommer du lenger, og hvis det en mindre sjanse for at du for eksempel skal gi en dårlig retur, at du greier å absorbere kraften av skuddet, alle disse tingene her da. For eksempel Dean Henderson, som jo nettopp gjorde en svær tabbe for Sheffield United mot Liverpool. Han er jo Man United sin eiendom, han er bare utlånt. Han synes jeg er bra da. Du ser at han har bra teknikk. At det er målvakter som ikke make it up as they go along, men de har en bevissthet rundt hvordan de står i mål, og da blir det også mye lettere for forsvaret å forholde seg til hvordan spiller han bak meg. Hvilke innlegg kommer han på? Hvilke innlegg overlater han til oss midt? Bekker for eksempel. Det er viktig at de har en struktur på de tingene der da. Og selvfølgelig i forhold til dette med beina. De Gea har jo lenge blitt hyllet som, i hvert fall av Man United-fansen, som verdens beste målvakt. Nå har han jo hatt en tøff tid, men han er jo faktisk ikke så veldig bra med beina. Altså. Det er andre som er mye, mye bedre med føttene og ballene i beina enn det De Gea er.
Du lämnade ju Norge och gick till Mönchengladbach och fick ju vara med om det där och hamna vid sidan. Hur tufft var det?
Ja, jeg spilte 12 kamper i Bundesliga. 6 var det var helt sånn, helt ok. 3 var fantastisk bra, og 3 var sinnssykt dårlig. Altså, det var helt fullstendig revet. Men kanskje jeg til og med kom inn for tidlig. Jeg var kanskje ikke mentalt klar. Og så røyket jeg ut, og han som kom inn og tok min plass, han sto jo i Gladbach de neste 10 årene. Han var jo en bra målvakt. Jeg var der bare i 2 sesonger, men på slutten av de 2 årene, så tror jeg aldri jeg har vært bedre. Altså, da hadde jeg hatt ingen skader. Jeg la på meg 10 kilo. Når jeg kom til Tyskland, var jeg 82. Når jeg dro fra Tyskland, så var jeg 92. Det var ikke på grunn av at jeg var blitt så veldig feit på grunn av bratvurst og øl, men resten på grunn av bra trening. Da. Så, men da var det for sent. Da hadde jeg forspilt min sjanse, og det for så vidt fair. Men jeg hadde ikke lyst til å være noe lenger, så jeg prøvde jo å komme meg vekk. Jeg var ung, og jeg har ikke noe sånn disrespekt på sånne keeper som bare sier ok, jeg aksepterer det nummer 2, jeg er en bra klubb, jeg får spille kanskje en cupkamp her og der, og så tjener jeg ganske bra og sikrer fremtiden til meg selv og mine unger. Fair enough. Men når du er ung, ambisjøs keeper, så vil du helst ikke hamne i den situasjonen.
Da hamner du i Göteborg. Hva er minst av det året på i Blåvitt og Kamratgården?
Jeg har fantastisk gode vibrasjoner i kroppen når jeg tenker på det. Det var en ekte familieklubb, og de var jo gode da. De hadde jo vunnet UEFA-cupen.
Ja, de var 87 og du kom 88.
Ja, så det var et eller annet med bare, jeg spilte vel bare et par matcher i Europa, eller et par runder da. Men du hadde bare denne følelsen som var veldig ulik fra Norge da, at ja, men vi skal videre. Altså det er ikke snakk om, det var ikke noe sånn, ja, hvordan skal dette gå? Det var bare en sånn greie som satt i veggen om at Blåvitt, de skulle videre i Europa altså. Og så husker jeg at vi fikk noe som jeg synes var fascinerende, for vi fikk en match mot et albansk lag. Og Albania på den tiden, det var som Nordkorea i dag. Altså det var et totalt lukket samfunn da. Og jeg hadde vært på Interrail i Europa noen år tidligere, og det hadde tatt båt fra Brindisi i Italia over til Korfu i Hellas. Og da våkna på morgenen da. Og så gikk båten langs Albania, og vi bare stod og tittet over rekket og så inn på dette syke landet som ingen fikk lov til å komme inn i. Og så plutselig fikk vi lov til å dra inn da, med Blåvitt, og det synes jeg var veldig, veldig kult å få lov til å besøke Albania. Og så, ja, jeg tror vi vant også, så det var helt fint.
Tog de imot deg liksom öppet? Var det en klubb som velkomna?
Ja, Per Edmund Mort hadde jo gått foran og banet vei for oss nordmenn. Og første gang jeg traff de andre spillerne på laget, det var at jeg gikk ombord i et fly i København sammen med min fru, Og da skulle vi 3 uker jorda rundt på turné. Sponset av SKF. Og da var vi altså i på New Zealand, Australia, vi var innom Bangkok, vi var på Hawaii. Og dette var jo en kombinert feriesemester og spille noen matcher. Men i løpet av de 3 ukene da, altså for en start, altså få lov til å besøke disse landene. Og det er jo noe av det som har vært ekstremt bra med å være fotballspiller. Jeg tror jeg rente opp, jeg talte, jeg har nesten vært i 75 land. Og det, jeg elsker å reise da. Og det å komme til Hawaii med en gjeng med fotballspillere er jo fantastisk.
Norge var inget alternativ att vända hem till då. Göteborg var liksom före Rose. Det var ett där var ju långt jo, innan Rosenborg.
Den rara grejen var att de skulle till egentligen till Arsenal. För att jag var i Arsenal i flera veckor. Men så var det sån spelarföreningen i det var vanskelig för arbetstillåtelse. Jag vet inte vad det heter på svenska.
Men... arbetstillstånd, det var ju många Robert Pritz var där fick inte arbetstillstånd fick åka tillbaka.
Jag hade till och med varit flera år tidigare 3 veckor i Tottenham. Reste med dem till Europacup i Östeuropa men fick inte arbetstillstånd och så var det samma grej med Arsenal då. Och PFA, fagföreningen sa till George Graham du trenger ikke en ny keeper, du har John Lukic. Og så sier han, ja, men det må vel være opp til meg å avgjøre. Og så sa de, nei. Så jeg fikk ikke. Og da endte jeg i Blåhvit, som jo var veldig, veldig bra. Og hadde et strålende år der. Og så kom Tottenham på banen igjen. Og da tenkte jeg, ja, men dette har jeg vært gjennom så mange ganger nå, at dette tror jeg jo ikke noe på. Men da var det sånn at, da definerte plutselig PFA som Tottenham, som at de hadde et målvaktsproblem. Og så sa de, ok. Ja, men då så gick det igenom.
Rätt speciellt att Tottenhams stora rival, Arsenal, du kunde ja, gått dit ett år tidigare.
Ja, sant. Så det är ganska rart och det är flax då att det inte gick i orden med Arsenal då, att de havnade i Tottenham. Vi måste säga det nu.
Och där, vad säger du när jag säger Nigel Clough och din debut?
Ja, det var ju på många måter en dröm som skulle gå i uppfyllelse. I Norge så har man ju vuxit upp med engelsk fotboll på TV och så nu skulle jag få lov att spela där själv. Och den första matchen gick mot Nottingham Forest och den gick ju faktiskt live på engelsk TV. Det var många miljoner som satt och så på och så gjorde jag en fantastisk tabbe. Då lärde jag slapp ett sånt enkelt skudd genom händerna. Då lärde jag det engelska fotbolluttrycket som då kommer alla måste huska. Lettuce wrists. Det betyder salatblad håndled. Och så det var så floppy hands. Wrist, ja, lettuce wrists. Kan nog varieras med chocolate wrists. Så vi tappade ju den kampen 2-1 och det var heavy alltså. Det var tungt.
Hur reste du dig efter det?
Nej, det är ett par såna ting som du måste göra. Lite sån mental første hjelp. Du må ikke lese aviser og se på TV. Og så må du omgi deg med folk som gir deg positiv feedback, og så må du ha en positiv indre samtale da. Altså, du vet du har gjort noe som er helt, som er veldig, veldig dårlig. Du trenger ikke masse andre folk til å fortelle deg det samme. Jeg husker jeg traff noen norske journalister som var der borte og liksom sånn kom og titta på de engelske tidningene, og da det bare sånn, nei, det gjør jeg ikke. Så, og så var det sånn at det sto og vippet litt da, noen matcher, men så begynte vi plutselig å vinne da. Og så vant vi basically ut resten av den sesongen, og da var det ok. Da var det greit med fansen og sånne ting, men liksom, The Sun, som jo er den største tabloidavisen i England, der hadde de sånt cartoon med Hager the Horrible. Jeg vet ikke hva det heter på svensk.
Nei, Hager the Horrible, jeg kom ikke på hva han heter heller. Men,
da lagde de lagde en sånn cartoon om meg da, i mange millioner eksemplarer som de kalte for Eric the Horrible.
Så, leser du det da, eller kjenner du til
nei, det? Nei, det er andre som har fortalt meg det senere. Da. Så.
Var det jobbig?
Ja, det er det. Og særlig på grunn av at jeg hadde hatt en ganske tung opplevelse i Tyskland, og så hadde jeg på en måte bygd meg opp igjen i Sverige, og så var det liksom back to square one da, når dette skjedde. Så, men jeg husker, det er rart hvordan sånne ting er. I omkledningsrommet etter match så husker jeg bare en ting. Og det var en sånn 19 år gammel midtback som het Guy Butters kom bort til meg, og så legger han armen rundt meg, så sier han, det ikke så farlig. Når jeg spilte min første match så lagde jeg selvmål. Og det rart, en sånn liten ting da, det husker jeg så mange år senere. Sånne små greier, at Terry Venables for eksempel,
det var han som fighten, var manager.
Ja, han tok fighten med pressen og sto opp for meg og sånt, og det er helt avgjørende når du står i en sånn, der ting kan gå begge veier da. Kan gå bra eller kan gå dårlig.
Det som var engelska ligan då är ju långt från dagens Premier League, men det var, ni hade ju stora stjärnor. Du spelade ju med Paul Gascoigne och Gary Lineker och Jürgen Klinsmann och så. Ja. Hur var det?
Alltså det som var lite sånt speciellt med Tottenham på den tiden var att det var okej, du har hört om The Crazy Gang i Wimbledon, men alltså disciplin var väldigt dålig i engelska fotbollslag. Og kanskje blant, hvis du traff en engelsk ungdomsgjeng på semester i syden, så var det crazy. Og fotballspillere var kanskje til og med enda verre.
De drakk mye.
Ja, det var mye drikking. Altså, jeg bodde jo på hotell med Gassa i 3 måneder, når jeg kom over. Og han hadde jo 20 champagneflasker i uka på sin romregning på hotellet. Og Tottenham betalte den. Og han drakk jo ikke alle de flaskene selv, han drakk jo ikke 20 flasker champagne i uka, men han hadde jo til enhver tid noen kamerater fra Newcastle som sov på gulvet på rommet hans. Så samlet så drakk de jo alt dette her. Men som jeg sier, det rare er jo at Tottenham betaler for dette her greiene. Så det var, du ble jo sjokkert når du kom over fra blåhvitt til dette. Men etter, du ble jo påvirket av omgivelsene, så etter en stund så synes du jo mye av det du var sjokkert over i begynnelsen, pretty funny. Du syns ju det ganska.
Var du med ute liksom? För jag menar Glenn Hysén har ju berättat hur han var, man åkte till puben efter träning varje dag.
Ja, men jag var ju boring Norwegian. Alltså jag var ju familjeman och så med utlänningar hållt lite samman, hade Gudni Bergsson som nu är fotbollspresident på Island. Han var där ju Naim som de hade hämtat från Barcelona. Så men det var alltså man hade inte disciplin nog att kunna prestera över en hel säsong, men man kunde lyfta oss i cuparna när det verkligen gällde. Så det är massa goda fotbollsspelare. Så när man verkligen gick in för det så kunde man vara väldigt väldigt bra då. Men det var för mycket rör, för mycket grejer som skedde att man kunde greja och vinna ligan för exempel. Det kunde inte gå. Men man hade ju strålande fotbollsspelare. Men Gassa, alltså han grejer då heter det struts.
Ja, på struts.
Alltså han vi bodde i samma landsby, ett ställe som heter Hoddesdon, och rätt där så var det en liten zoo, som heter Paradise Park. Så det var jag med ganska ofta med barna, och de hade en lejon och de hade lite såna grejer där. Och så Gassa, han fick låna en struts. Alltså hur får du låna en struts? Jo, han ställde upp hos han som drev den, så spurte han kan jag få låna en struts. Det fick han. Så han hade den bak i bilen sin. Når han kjørte til trening, for vi hadde en spiller som het Steve Sedgley, og han hadde veldig lang hals. Og så når han kommer da til på treningsfeltet, så tar han en sånn Steve Sedgley-drakt, og trer han over strutsen, og slipper han løs på treningsfeltet. Altså, det helt sykt. Hvordan det mulig da? Og når vi var ferdig med å trene, så måtte du kanskje bruke en time på å fange denne strutsen igjen da, og få han tilbake til dyreparken. Og så det skjedde så mye sykt altså.
Det är ju inte under att ni kunde vinna FA-cupen alltså.
Ja, men när du har så goda spelare då. Så Gasser var ju, han hade ju många demoner. Han var ju en som du kunde uppleva kunde banka på hotelldörr i klockan 2 på natten, för han grejde ju inte vara alene med sig själv och sina egna tankar då. Han hade ju sån obsessive compulsive disorder grejer. När han löp så måtte han alltid dunka tåen på vänstra foten ned i för kvart fjärde skritt. Alltså massa såna grejer. När jag var färdig att träna så gick han ofta bort och tränte en timme till med juniorlaget. För då var han fri då. Alltså en del fotbollsspelare känner ju ett press på banan om att prestera. Men han hade press när han gick av banan. För det var då när han var på banan som han fri. Så og mange tenker sånn at ja, det sånn typisk eksempel på hvor ille det kan gå. For han har jo blitt rusmisbruker når spotlighten blir skrudd av. Og, men det mener jeg er feil da. Jeg mener at disse tingene startet jo lenge før. Og en kan på mange måter si at så fantastisk at han ble en så bra spiller på tross av alle hans demoner da.
Ja, det är ju otroligt att det är så. På något sätt så är ju där en tid när Premier League bildas ju 1992. Då började, kände man redan då att det började förändras eller har det skett efter du lämnade?
Nej, alltså jag husker när Premier League på måttet när denna stora omvältningen kom och Alan Sugar som ju var Tottenham ägare, han var ju väldigt involverad i detta. Han sålde ju satellite såna satellit dishes parabolantenner. Så han ville ju göra massa pengar och bara på det då med Sky och allt det grejen här. Så men jag husker alla sa till oss don't worry, nothing's gonna change. It's just the name. Så de prövade på något och så få oss till liksom inte tro att det betydde något. For spillerne hadde veldig stor makt da, men spillerne ville ikke gjøre noen ting uten å få betalt for det, for eksempel. De hadde jo noen som, dette var jo før internett, så for å holde, tjene litt penger på fansen, så hadde vi noe som heter Club Line. Det vil altså si at...
Så, man ringde inn i telefonen og betalte. Ja, ringte
i telefonen, og så var det betalt den på tellerskritt, så var John Motson for eksempel, som var en legendarisk kommentator fra England, han intervjuet en spiller og liksom bare pratet litt om matchen og sånt, og... Altså, ingen av spillere gjorde det uten å få betalt. Så alt var bare en sånn money-making exercise, egentlig da, for å prøve å skvise klubben for enda litt cash. Og noe med...
Hur ser du på utvecklingen som varit? Är det bara positivt, bara negativt, eller vad känner du?
Totalt sett så må jeg jo si, det mange som har vært skeptiske. Nils Arne Eggen, en legendarisk norsk fotballtrener som trente Rosenborg når de var så veldig gode i Champions League, og han en sosialdemokrat, og han sier jo at oppe i Newcastle da, med all den, de som arbeidsledige og sånne ting, skal de komme og se på en fransk mann som tjener 50 millioner kroner i året. Det kom avstanden mellom fansen og spillerne, kom det bli for stor, dette kom til å kollapse. Og det var jo feil. Det har jo ikke skjedd. Så, og jeg tenker jo at når fotballen genererer så mye cash, det må jo utgangspunktet være en positiv ting. Og at spillerne får sin del av det, er helt fair. Men lenge fikk de jo alt for mye. Fordi, ikke men, da tenker jeg i prosent, når en klubb tar inn, når spillerne stikker og går med 90% av cashen, så gir det jo ingen grunnlag for å bygge struktur, for å bygge fundament, det gjør at klubben kan skape noe som vil ha holdbarhet langt frem i tid. Da. Så det har jo det har kommet krav, og heldigvis har det blitt bedre. Men fortsatt så har jo... Altså, det er jo sykt at Bournemouth skal være en av de 20 største klubbene i verden. Altså, ja, det er jo helt sykt.
Det, just at du jobber i media og bevaker Premier League, hur känner du kring det? Gillar du den rollen eller vad är det som är svårt?
Ja, jeg synes det er skoj og jeg synes jo det er ofte sånn at dess mer du går inn i detaljer og sånne ting, og dess mer du vet, dess mer interessant blir det da. Jeg har prøvd å finne en sånn liten nisje med ting som går på kanskje sånn litt mer analyse, stats. Jeg synes det er bra å se bak resultatet. Man kan ikke bare sitte i studio og hylle et lag som vinner 2-0, og når de taper 2-0 så skal man bare slakte dem. Vi må se bak, vi må prøve å finne tendenser, trender, prøve å se at noe som ser litt i fremtiden da. Ok, hvis dette fortsetter, så kommer de til å beholde sin posisjon på tabellen. Da kommer det å gå dårligere. De har overprestert sånne greier som i fotballen har vært et stykke bak. Baseball, basketball, alle disse tingene, mye av disse greiene kommer jo fra USA. Og det er ofte drevet bettingindustrien faktisk. Så lenge det penger involvert, så prøver de å utvikle nye ting. Og jeg synes det er veldig interessant og skøy at sånne ting også har kommet til fotball. Og prøve å statistisk analysere en målvakt, for eksempel. Det er ganske vanskelig. Men det begynner å utvikles måter nå som gjør at den kan gjøre det med en viss grad av sikkerhet.
som Tottenham-supporter, kan du förklara vad som händer i klubben nu? Jag menar, dels den smäller mot Bayern München och överlag lite knackigt.
Ja, för att detta är ju också, ni kan säga att jag ett lag som spelar Champions League-finale 1 juni och så kan ni tappa mot Colchester och tappa 7-2 mot Bayern München så kort tid efter. Men Tottenhams problem, de har varit ganska länge. De har haft en nedgående spiral som går långt tillbaka i 2018. Och så hade han, det är rart att tänka på, men förra säsongen så hängde de ju länge på Liverpool och Manchester City. De var liksom uppe där. Men det var ju ingen av de bakenforliggende grejerna som skulle tillse att sånt skulle det vara. De överpresterade föran motståndarens mål och de överpresterade föran eget mål. De slapp in mindre mål än de borde ha gjort och de skårade mycket mer än det de borde göra utifrån chanserna. Och så mötte de totalt väggen då på våren 2019. Och att de kom till Champions League-final är ju inte ett annat än ett mirakel. Och det var ett fantastiskt mirakel. Det var helt ellevilt. Och så,
Ajax var ju den otroliga vändningen.
Ja, och Manchester City då, med VAR. Och för Tottenham-fans är det närmast en identitetskris. För det att vi är ju inte vant med att vara ett Champions League-lag. Och ett Champions League-finalelag är ju... Så det blir lite sån rart... Vem är vi egentligen? Så vi måste ju på en måte fortsatt se att okej, denna säsongen vi tappar 7-2 mot Bayern München, men vi är med i Champions League och jag tror Tottenham kommer att gå vidare från sin grupp. Det tror jag faktiskt de kommer till att göra. Men det är stora interna problem. Pochettino är ju ett taktisk geni, men han är också en emotionsdriven coach på samma måte som Klopp och Guardiola som bygge extremt emotionella bond mellan spelare, mellan tränare och de håller ju på med kärlighet. Alltså jag har aldrig sett så mycket klemming, så mycket kramning i fotboll som det är nu. Och du har fotbollstränare som står på TV och gråter och griner. Alltså du såg ju inte det för 20 år sedan.
Nej.
Sant? Så Tottenham har varit en extremt harmonisk klubb och plus är det då någon Eriksen, Fartongen, Alderweireld som melder sig ut säger, vi vill inte vara med vidare. Eriksen har nektet att skriva ny kontrakt i många år och då blir du satt under press. Det är en stor belastning att stå i en sån situation för klubben, den kommer mot dig med absolut allt de har. Och Pochettino tror jag känner att han har gett Eriksen så mycket och Eriksen är inte villig till att ge något tillbaka, han vill väck. Och då är det något som sker, en tillit som blir brutt då. Och Pochettino säger det så starkt. Alltså många Tottenham-fans när transfervinduet stängde i sommar var sån, yes, Eriksen är där fortsatt. Det är helt fel. Tottenham tappade 70 miljoner pund på att inte få sålt den. Och i tillägg så har han då en spelare där som Pochettino följer inte är där 100%. Han ska väck. Han täller bara dagar till han kan dra. Och då, som jag säger, då sker det ting internt som gör att Tottenham akkurat nu är kämpe-shaky. Alltså. Det är ett så kört fundament.
Annat stort norskt intresse och svenskt också eftersom Victor Nilsson Lindelöf där. Manchester United, vad är det som händer?
Manchester United har ju blivit bättre defensivt. Maguire och Lindelöf menar är ett bra stopparpar. Huvudproblemet med Man United, som jag ser det, är att de har ett för dåligt offensivt spel när de spelar mot etablerat försvar. Alltså när de har ballen i laget, hur ska man greja att skapa luckor, öppna motståndarens försvar? Det grejer de inte. De skapar allt för lite. Och där har Ole Gunnar en kämpejobb att göra i förhåll till att få detta på plats.
Var han mogen för att ta det jobbet?
Det är klart att utifrån det han har presterat, hans CV, Cardiff, Molde, så är ju det nog till att få Man United-jobben. Men Manchester United är ju en egen världen egentligen. Och han har tränat reservlaget till Manchester United. Och det betyder mer kan han gjorde där. Den respekten han upparbetar sig genom den jobben betyder mer än det han har gjort i Molde, för exempel. Så var ju timingen hans perfekt. Alltså kontrasten från Mourinho blev ju extrem. Men hvis de hade väntat till sommaren med att ansätta han, så hade han sannsynligvis heller inte fått den jobben. Då. För kontrasten blev ju extrem andra vägen igen. När ting började att gå dåligt. Alltså, de 9 första bortematcherna under Ole Gunnar Solskjaer så vann de samtliga. Och de har inte vunnit någon av de 9 nästa, av de 10 nästa. Nu då. De har spelat 10 bortematcher utan att vinna. Så, og det er jo helt ekstremt. Så det, med, i Norge elsker jo at han trener Manchester United, og med TV 2 tjener mye mer penger når han er trener for Manchester United, for da kjøper folk abonnement på streaming og hele greia. Men de kommer jo sannsynligvis til å ende opp med at han får sparken. Men det skjer jo nesten alle.
Ja, så er det jo nu for tiden. Hur lång tid tror du han har på sig att vända det?
Jag tror de kommer att ge han tid alltså. Jag tror han... Jag har tippat sånna, kanske januari 2021 att han får denna säsongen och kanske lite till. Men så kommer de liksom januari 2021 då ryker de lite överraskande ut i tredje runden i FA-cupen och då är det slut. Kanske det då. Men jag önskar... han är en good guy. Ole Gunnar är en bra fyr alltså. Så jag hoppas att han ska greja och få det till. Han är en positiv man, men jag är lite han är ju upp mot fotbollsgenier. Alltså han Pochettino, Klopp, den där gängen där, Guardiola. Alltså det är därför engelsk fotboll har blivit så bra som det har blivit nu då, för du tar de bästa spelarna och så tar du parer samman med de bästa tränarna och då blir det väldigt väldigt bra alltså.
Om man ser till årets liga, vilket lag vinner?
Jag sa Man City för säsongen startade, men nu vill jag faktiskt säga Liverpool. De har 5 poäng och i tillägg så gjorde Klopp Guardiola en tabbe. Han sa att Maguire är för dyr. Han får gå till Man United. Och då är de tynt besatt på mittstopparplatser.
Hur är det att vara spelare eller före detta spelare och ha åsikt om andra spelare? Jag gissar att du kanske inte gillade experterna när du själv var spelare och någon gick in och sågade dig. Hur är det att vara tvärtom liksom? Jag såg att Joshua King tycker
jag... Ja, för exempel. Ja, och det, alltså, som spelare så blir du ganska närtagande. Jag vet inte om det heter det på svensk, men du blir lite sån ömfintlig för kritik.
Känslig.
Känslig för kritik, och det är sån var jag själv. Jag husker... Hvis det stod et eller annet om meg i en eller annen avis og sånn, så du glemte det ikke da. Du la det liksom bak der. Og jeg hadde en sånn greie. Joshua King hadde jo en sesong der han skåret veldig mye mål. Men analysen sa at han hadde en så... Han skåret på... Han hadde en så høy uttelling da, på ganske... På sjansen at det var nesten umulig at det skulle kunne fortsette. Og så har du det ordet som er flaks da, som er det mest sensitive ordet når det gjelder analyse og statistikk. Hva er flaks og hva er dyktighet? Men hvis du ikke kan, hvis sjansen for at du skal greie å reprodusere det over tid er dårlig, da handler det jo til dels litt om flaks da. Men han ble veldig forbannet over at jeg sa det. Og det er fair enough. Det må du i grunnen bare leve med. Og du må tørre av og til å si ting som også kan gjøre at folk blir litt... sinte da. Jeg har en kollega i TV2 som jeg tror Lars Lagerbäck. Litt usikker på om han liker han altså. For han bruker sånne ord som for eksempel, han synes dette uttaket til Lars Lagerbäck er fekt, for eksempel. Og det er jo et sånt ord som for meg betyr ganske mye, og som jeg ikke nødvendigvis synes er en bra ting å bruke om fotball da. Og jeg litt usikker på om Lars Lagerbäck liker det. Men det mange som bruker det ordet, og som synes det helt ok å bruke det i fotball, og det helt fair. Men det ikke et ord som jeg tror jeg liker å bruke det. Jeg tenker at et lag som ligger i forsvar, ikke nødvendigvis feikt. Det kan bare være at det blir spilt bak.
Stort takk for at du tog deg tid.
Selv takk.
Podden är denna veckan som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill naturligtvis höra vad ni tycker, tänker och har för idéer och tankar. Det är bara att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Det är alltså ett Lund med H. Stort tack för den här veckan.
Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.